I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men vad fan, att allting bara är fel jämt och jämt och jämt och jämt. Jag blir så jävla lätt på det här. Jag blir så jävla arg på sån här jävla skit jämt.
Du lyssnar på Arga flickor med Wendy Francis och Nora Dominesson.
Har ni hört mig att jag är förbannad?
Jag kom in.
Hej, Stina va?
Ja.
Jag skulle träffa dig för vi skulle ha ett kuratorsamtal. Är du ledig nu?
Nej men hej, ja, du hade bokat tid. Nej men kom och sätt dig här.
Så är jag, sätter
mig. Kom, kom.
Ja, som jag skrev i mejlet så vill jag bara prata med någon om min stress. Jag är så jättestressad just nu och det är andra året på gymnasiet. Och jag menar, det är mycket att göra och sen har jag bandy och sånt. Och jag har redan börjat titta på universitet och då tänkte jag gå någon medicinsk linje och kanske till och med läsa biomedicin. Och ja, jag vill bara typ ha hjälp med redskapen så att jag känner mig trygg i mig själv när jag ska börja sådär. Ja, oh, det är så mycket. Nej, men jag hör dig. Jag förstår hur du tänker och jag ska definitivt hjälpa dig med det. Men du, jag bara spolar tillbaka lite här nu. Så tänker jag så här att du kanske kan börja med att beskriva lite hur det är i din familjesituation och så. Till exempel, det har du en pappa med i bilden? Ja. Alltså mina föräldrar är skilda och så, men jag träffar min pappa lika mycket som jag träffar min mamma och liksom det funkar hur bra som helst. Ja,
du, jag skriver lite anteckningar bara nu under tiden att du berättar och så. Skilsmässa, barn, stora problem med kommunikationen. Ja, Cindy, du får jättegärna fortsätta berätta.
Ja, Wendy. Ja, och sen har jag bandin då, som jag sa, och det är mycket med det och så. Och jag har en storbror och det är min bästa kompis.
Så ett syskon?
Ja. Underligt.
Som du vet om alltså. Men ja, du kan ju fortsätta. Det låter lite så här med, bara så spontant tänker att det kanske finns någon relation här som du inte får prata om. Kan det vara så att du kanske träffar någon som inte din pappa vill att du ska träffa sådär?
Nej, alltså ja, jag fattar inte riktigt hur du menar. Jag förstår inte vad min pappa menar.
Nej, men du vet,
jag kan förstå att det här är nytt för dig, men i Sverige då har vi så att man faktiskt får bli ihop med vem som helst och den man vill vara med. Alltså det här med bortgifte och månggifte och gifte hit och dit, det är inte någonting som vi håller på med här. Och jag ser på dig att du är stressad över faktumet att du kommer bli bortgift. Jag tror att det är där problemet är rotat. Alltså det är inte det här med biokemi och allt vad det nu är. För det känns ju som att det är lite långt borta. För du kommer ju inte behöva en utbildning om du faktiskt blir bortgift. Så jag tror att det är det där kärnan är just
nu. Alltså jag har ingen aning om vad du pratar om just nu. För vi har ingenting som, alltså vi har inte pratat om någon bortgift och månggift. Eller vad du säger. Alltså jag är 17 år och går på gymnasiet. Jag har inga planer på att gifta mig. Och mina föräldrar, de bryr sig inte om det just nu. De vill att jag ska plugga och göra det jag drömmer om. Och bandin och allt sånt.
Jag antecknar bara här lite. Och det du säger till mig, det här med att din mamma slår dig, det stannar ju mellan.
Men när har jag sagt att det blir slagen hemma? Jag har inte sagt det.
Nej, men du bekräftar ju nu att du är. Du blir misshandlad hemma. Vi har ju inte yoga som någonting som ingår i våran kultur här. Det måste ju du förstå.
Men Stina, snälla, lyssna på mig. Jag blir inte slagen hemma.
Jo. Det stannar ju mellan oss, dig, mig, de här fyra väggarna och socialtjänsten. Du behöver ju inte oroa dig nu när du kommer till skolans kurator, vilket är jag. Så kan du berätta de här sakerna med dina blåmärken och att du inte får spela bandy och du ska bli bortgift och allt det där.
Men det stämmer ju inte ens. Alltså, jag har inte ens sagt det.
Stina, jag kom till dig för att prata om att jag känner mig stressad och att jag behöver verktyg bara för att strukturera upp min tid. För jag vill inte komma liksom... falla bak med allt det här med läxor och tentor, allt vad det nu är för någonting, för jag har mål.
Mm. Det här med målen vill jag också diskutera med dig, för att det är ju så att du och dina sju syskon...
Nej, jag har ett syskon, jag har en storebror.
Ja, som du vet om, alltså. Ni har ju olika förutsättningar. Jag menar, din storebror, han kommer ju inte till mig i skolans kurator och prata om det här.
Eller nej, hur? Men det är för att han inte går i den här skolan. Han har ju redan tagit studenten.
En liten sidogrej. Alltså det jag menar är egentligen att du och din familj har problem. Du ska bli bortgift och du blir slagen hemma. Du får inte bli kär i vem du vill. Men i det här landet, i Sverige, så får man anpassa sig. Så att jag kan lätt skriva ett brev till dina föräldrar och bara diskutera det här. Och om du känner dig rädd så har jag... socialtjänster på speed.
Alltså jag tror jag måste gå härifrån för att du har missförstått. Alltså jag kom hit för att jag blir så himla stressad just nu. Alltså det är helt fel. Det du antecknade, alltså du, släng det här nu, papperna, släng dem. Alltså allt det här, nej, alltså släpp det här. Det här, du skriver att jag blir slagen hemma. Vem, jag har inte sagt att jag blir det. Jag säger att, nej, det här, nej tack, nej, jag fixar det här själv. Alltså, tack, men nej tack. Jag behöver inte din jäkla hjälp. Nu går jag, förstår du vad jag säger? Nu går jag!
Ja, men... Så aggressiv också det. Det skriver vi också. Aggressiviteten och... dåligt självförtroende. Nej, då var det bara socialtjänstens nummer som jag behöver ringa nu då.
Ja, hej Erika. Ja, det är Stina igen. För Rotsta gymnasium, ja, igen. Ja, jag har en elev här inne som har kommit in. Ja, det är hedersrelaterat våld som vanligt. Ja, tar ni hand om det? Ja, så fint. Ska vi se Sofika för fredag? Ja, gumman. Vi hörs!
Some of them never know me. Some of them don't know me. Some of them keep for me. Every time the people don't sing, some of them wanna whine for me. Some of them boogie down for me. But love the way the ladies will whine for me.
Du lyssnar självklart på Arga Flickor podcasten och min röst, den här som pratar just nu, är Wendy Francis. Och jag ska hjälpa dig få ett ganska så här bra gung på den här dagen. Oavsett om du sitter på bussen på väg till jobbet eller har precis lämnat barnen på förskolan eller om du bara typ är hemma och hänger. Det är min uppgift att få dig att må bra just idag, och tack för att just du lyssnar på det här programmet. Och jag ska inte prata allt för mycket idag. Jag hoppas att ni fick skratta lite innan också faktiskt, måste jag säga. Men jag ska inte prata så jättemycket idag, utan jag ska faktiskt presentera en legend som vi har i studion. Lyssna och lär. Dagens gäst vågade som 14-åring göra skillnad. Hon har förändrat USA:s historia och fått fina utmärkelser för sitt stora mod. Hon är en av de 9 ungdomarna som höll ihop så mycket de bara kunde. För att rasismen var något som präglade den amerikanska södern. Gruppen kallades Little Rock 9 och hade Gandhi som förebild. Arga flickor gästas av Gloria Ray Karlmark. Du Du lyssnar fortfarande på Arga flickor och idag har vi en väldigt speciell gäst i den här studion som har på olika sätt varit med om en berättelse som hon vill dela med sig idag. Välkommen hit, Gloria Ray Karlmark.
Thank you.
Och du får bestämma språk själv, precis som man alltid får göra i den här studion. Du är jättevälkommen. Hur mår du idag?
Jag mår bra idag. Det är en vacker dag. Och Stockholm är så otroligt vackert på en solig dag.
Ja, jag njuter. Jag kände så här hela helgen också. Förra helgen och så kände jag, då behöver vi en bra inledning på nya veckan. Och så kom solen. Så jag är faktiskt väldigt tacksam idag. Väldigt, väldigt, väldigt skönt. Jag skulle vilja fråga dig lite om en väldigt historisk rörelse. Om man ser dels på hur USA påverkar Sverige på olika sätt och hur USA har påverkat olika delar av den afrodiasporan som finns runt om i världen. Little Rock 9.
Ja, staden heter Little Rock. Det är huvudstaden i delstaten Arkansas i USA. Det ligger i södern, det vill säga söder om Bibelbältet. Och det är den del av Amerika, av Förenta Staterna, där slaveri pågick alldeles för länge. Det är därifrån jag kommer. Och själva Little Rock, den ansågs vara en progressiv stat. Så att för just den anledning, när högsta domstolen i Amerika fattade beslut att det var mot grundlagen i Amerika att ha skilda skolor för svarta och vita. Att de skilda skolor kunde inte vara lika. Och att skolorna måste avsegregeras. Då valde högsta domstolen Little Rock för att börja denna process. För att man trodde att det skulle vara lättare i Little Rock, Arkansas, till skillnad från Mississippi eller Alabama. Och till allas förvåning, när den första skoldag i september 1957, när vi svarta barn gick till skolan, till den vita skolan, då stod guvernörens soldater utanför. De hade omringat skolan för att se till att ingen svart student eller elev fick gå in i skolan. Så de stod där, och när det kom en vit tjej som skulle gå till skolan, då flyttade de sina axlar isär så att hon kunde gå mellan soldaterna. Och när vi försökte följa efter henne, då satt de axel mot axel igen. Så vi fick inte gå in den dagen.
Vad kände du då? För du ville ju bara studera och ha samma möjlighet som vilken annan elev. Vad kände du då?
För att vara tydligt på den punkt. Och det är viktigt för vi nya barn som media kallade The Little Rock Nine. Vår avsikt när vi gick till skolan första dagen, det var inte att avsegregera skolan. Det var bara att gå till den skola som hade så mycket resurser. Och att få tillgång till allt kunskap som fanns där. Men efter den första dagen, när vi inte fick ens komma in bara för hur vi såg ut, ja, då på sätt och vis då slutade vi att vara nya individer, nya svarta barn som vill gå till skolan. Vi började bli var och en och samma princip. Vi hade rätt att gå till den skolan. Det var ju grundlagen att den skulle respekteras. Så att då ändrade vår mål lite grann. Vi vill fortfarande ha den fina utbildning som man kunde få där. Men andra var vi ville visa att vi kunde det, att vi hade rätt till det. Att vi var villiga att stå ut med det de kunde slänga mot oss. Också.
Mm. Och det här var 50-talet, i mitten av 50-talet ungefär.
Ja, 1957.
Mm. Och som
så lite innan civil rights medborgarrättsrörelse, brukar man säga. Så till exempel året innan, då hade Rosa Parks haft sin Montgomery bus boycott. Och året innan hade Emmett Till blivit mördades. Och också inte så många år, 10 år tidigare hade många svarta män kommit hem från Europa. Soldater som hade kämpat för Europas rättigheter och kom hem och upptäckte att hemma blev de inte bättre behandlat. Inte heller blev de lika behandlat. Så man kan säga att tiden var ju rätt eller mogen för att det skulle hända en förändring. Och med Martin Luther King och Montgomery Bus Boycott, det var en början på det. Och man vill säga många gånger att eftersom medien kom ner till Little Rock och TV skickade ut bilder över hela landet, över hela världen, om vad som hände, vad denna folkmassan utanför Central High School gjorde, att då insåg många just hur svårt det kunde vara för en svart människa nere i södern. Och det var kanske droppen som gjorde att hinken ran över. Kom 1960 och man började med en medborgarrättsrörelse med freedom buses och lunch counter sit-ins och att kunna få sin rätt att rösta i vissa delstater. Så att det var bara en liten, det var kanske droppen som gjorde att man kunde fortsätta.
En väldigt viktig droppe som fick igång hinken då i rullning. Ja. Jag tänker lite på, du berättade ju om skolan och att du egentligen i första taget var det att du ville ha en bra utbildning.
Uh-huh.
Rätt till resurser som fanns på den här skolan. Uh-huh. Som alla barn egentligen som jag tycker ska få. Men när du kommer till skolan och du har varit där några veckor och så, vad är det för behandling som du bemöts av på plats?
Mm-hmm. Ja, det dröjde 3 veckor förrän vi kom i skolan. Och då fick vi bara stanna 2 timmar högst för att bildas. Vid det läget då hade guvernören tvingats av presidenten att ge sig för att president Eisenhower tog befäl över guvernörens trupper. Så då hade inga trupper. Vi gick till skolan den dag med underskydd av den lokala polis, 100 stycken poliser. Och efter 2 timmar då sa de till rektorn att de kunde inte garantera att vi inte skulle bli lynchat. Så att de smugglade oss ur skolan. Och det var ett av de värsta minnen som jag har. När vi hämtades från vår klassrum och jag kom till en bil som var längst ner i källaren på den här skolan. Det var 3-4 källarvåningar och 5-6 våningar ovanför julen. De hade i källaren verkstäder för mekanik och ja, alla möjliga saker. Och där kunde de här polisbilarna köra ner vanligt bilar. Så de var bara svarta bilar eller gråa bilar. Man kunde inte se att det var en polisbil. Men då tog de mig ner dit och sa att jag skulle lägga mig på golvet i baksättet. Och under inga omständigheter lyfta upp huvudet. Så att den här resan gick från att vara alldeles tyst långt ner under jord i källaren. Tills när den bilen i en spiral reste runt och runt upp mot marken. Där det var jättemycket ljud. Och så hörde man att ljudet blev ännu högre. Jag förstod att den höll på att köra igenom den här folkmassan. Och sen körde den förbi. Och jag märkte att det började bli lite mindre högljudet. Och till sist blev det normalljud. Och man kunde verkligen andas ut. Men det var ett skrämmande upplevelse som jag inte önskar någon. Inte minst en 14-årig barn. Så att det. Men så kom vi ur skolan och då, efter det var en måndag. Och efter det skickade president Eisenhower 1000 fallskärmssoldater. Samma trupper som han hade skickat till Boston under andra världskriget. De kallades the Screaming Eagles. Och ansågs att vara värsta som USA hade att kunna sätta i strid. De kom dit och vi fick var en soldat som en escort från classroom to classroom. Och de andra soldaterna stod runt om i korridoren av skolan, de omkringat skolan. De hade sina tält i skolans idrottsområde. Och de bevakade oss under ett helt år. Och på så sätt så var det att gå till skolan ett år. Guvernören sa efter det året att han stängde skolan. Så heller ingen skola än av säkerhet. Så då hade ungdomar ingenstans att gå i skolan i Little Rock. Men under det året, du frågade mig hur det var att gå dit. Man skulle tro, ja, hade man en soldat som skydd, då skulle det inte kanske vara så svårt. Och det kanske inte skulle vara det, men en soldat kan inte hindra någon kasta någonting. Eller spotta och slänga alla möjliga sorts vätskor. Liksom. Det kunde vara urin, det kunde vara avföring, det kunde vara vad som helst. Och våra skåp där vi la ifrån oss våra saker, böcker på morgonen, vanligt skolskåp som elever har. Man la inte in någonting där och väntade riktigt att den skulle vara okej när man kom tillbaka. För de sprutade in saker där genom hålen, ventilhålen i skåpdörren. Och de gjorde mot oss vad de kunde. De kunde trampa på våra hälar. De kunde knuffa oss. Det står en soldat på ena sidan men inte på andra. Och ja, de hittade på saker. Jag måste säga att pojkarna, vi var ju 6 tjejer och 3 pojkar i åldern 14, 15, 16. De fick det värsta, för de blev slagen och fick ett tegelsten med huvudet, med slagen medvetslös. Och det de tyckte var på något sätt att bli värst var liksom gympa i omklädningsrum. Där blev de slagna med blöta dukar och ja, misshandlat där inne. Men hela tiden för pojkar och flickor, då fick vi stå ut med verbal misshandling. Så heter det. Verbal misshandling. De kunde kalla oss för alla möjliga saker. Och som vuxen nu, då förstår jag att liksom det som de sa, det hade ingenting att göra med vad jag var för sorts människor. Men då som 14-åring, då kände jag mig dålig. Jag förstod inte varför det skulle behöva bli så. Jag kom till den skolan, älskad av alla, hatad av ingen. Och där inne var det bara ord från hat som jag fick höra. Så att jag kände mig väldigt ledsen. Det var som om jag inte fanns, jag var osynlig. Eller om de såg mig, då hade de bara ord fullt med hat att skälla på mig. Så att jag vill säga att de flesta studenter i skolan var ju, de var ju där för samma anledning jag var där, för att skaffa en bra utbildning, att lära sig någonting, att få färdigheter, att kunna någonting. Men man hade sån 20-100 av de här 2000 elever som kanske inte ens ville vara där för det första. Och sen när de väl var där, de ägnade sig åt att göra livet ett helvete för oss. Så att av den här tysta majoriteten, de som inte såg mig. Jag kan ju bara säga att jag tror för många av dem har de kanske underskattat vilken skillnad en liten sak kan göra för den som är osynlig i en sån situation. Jag hade en väninna i en vän, ska man säga, en väninna bland det gänget. Och att hon hör till de tysta majoriteten, det kan jag säga för att vi delade klass tillsammans med en av lärarna som sa rakt ut första dagen i klassen. Hon tyckte inte att jag borde vara där. Så hon var lite petigt. Det var en engelsk lärare och hon, jag tror jag hade kunnat vara Shakespeare och hon hade aldrig gett mig högre betyg än medelmåttigt. Men den här tjejen satt på andra sidan gången och vi skickade små papperslappar fram och tillbaka till varandra. Och en dag hade jag sett henne i korridorerna där. Och jag tänkte hälsa på henne, men jag tänkte, nej, det är nog bästa fråga. För de vita elever som var vänliga mot oss, de blev behandlade som vi. De fick stå ut med att folk ringde hemma till dem och hotade dem och deras familj. Så jag tänkte jag ska nog skriva en lapp till Becky, heter hon, och fråga om det är okej för mig att hälsa på henne när jag ser henne i korridoren. Jag gjorde det, jag skrev den här lapp. Och hon skrev tillbaka, nej, hälsa inte på mig. Är det snäll, för jag vill inte att min familj ska vara utsatt för trakasserier. Och hon skrev i lappen att the White Citizens Council, det är den här organiserade motstånd för avsegregeringen. De har ögonen överallt och jag vill inte sätta min familj i fara. Och där stod det svart på vitt att det var så. Så att jag vill bara säga att Becky, hon hälsade inte på mig i korridorerna, men hon gjorde det lilla hon kunde. Så jag visste varje dag kom jag till din klass. Där är det i alla fall någon som ser mig. Där är jag. Där får jag vara en 14-årig tjej. Och jag uppskattade jättemycket det som hon gjorde. Att hon var villig att vara min vän i klassrummet där. Så att man ska inte underskatta det lilla man själv kan göra. Att våga göra det.
Verkligen, och inte, ja, precis. Ja. Även kanske en blick eller en hälsning, ja, eller någonting kan vara jättestort för den, ja, som är utsatt också.
Precis, så. Den som är uteslutet liksom den har en hunger för det. Mm. Se mig, jag lever. Vi har ju samma blod. Så att.
Jag tänkte på en sak, en väldigt viktig sak som du berättade, är att trots att ni nio barn som ni var också, blev utsatta på olika sätt, fysiskt och psykiskt, så använde ni er av en icke-våldshandling, alltså att ni hade som, ja, en strategi, eller vad ska man kalla det, som att faktiskt,
ja, man kan säga en filosofi. På den tiden, 50-talet, då hade vi inte Martin Luther King som förebild, inte mer än Montgomery Bus-boykott. Däremot hade vi Gandhi, vi hade Mahatma Gandhi och hans icke-våld-princip. Och sen hade man också på den tiden någonting som kallades för The Power of Positive Thinking. En bok som skrevs. Så vi kände till de saker. Och vi nio barn, vi trodde på icke-våld. Dels för att också, det här är ju södern, det är nere södern om the Bible Belt. Så då hade vi vår religion som förbild att man inte ska ge tillbaka. Att man vänder andra kinden. Så att det var liksom den kyrkligt ledning som, vi var olika sorts kristna, men vi var inte samma sorts kyrka allihopa vi nio. Men vi hade just den gemensam tro att man inte ska ta till våld. Liksom. Man skulle älska varandra, inte hata varandra. Så det var det. Man hade den grundutbildning. Och sen just Gandhis icke-våld. Och det var ju södern. Så att man hade århundraden av erfarenhet av vad som kan hända när en svart slår tillbaka. Så att det var ju också inte att glömma. Och det var precis de folk som var utanför skolan. Man såg ju den där första skoldagen som vi verkligen kom in. Då tog den där folkmassan och vände sig mot de svarta journalister som var ut på scenen. Och de skadade en journalist som var krigsveteran också. Så han sa till dem, det var de stora TV-nätverk, de filmade när de antastade honom. Och han sa, jag kämpade för mitt land i andra världskriget. Jag tänker inte springa från er. Och de slog honom i huvudet med en tegelsten och hoppade på honom. Ja, massa, alla män som omkring honom. Och de bilder gick ut över hela världen.
Du berättar ju väldigt starka bilder. Och
det är ju starka händelser.
Och att det var, som du berättar också, att det var en verklighet som var runt omkring. Att det här med lynch, nu kan man prata om det i skolan. Man lär sig om den här tiden, om att det fanns liksom svarta medborgare i USA som blev lynchade. Och det är som långt borta, men det har ju hänt.
De hängde in utanför vår kyrka till exempel. Så man visste, även om Arkansas var progressiv, det hände även där. Men inte lika ofta som i Mississippi.
Nej. Mm. Och hur tror du att samtalen var i Mississippi, Alabama och de här andra väldigt grovt rasistiska platserna när det här hände med er 9 barn i den här skolan?
Ja, men det är ju så. De som var mot avsegregering av skolor, de var ju organiserade. Så mycket av de folk som stod utanför vår skola var från Alabama och Mississippi. De skickade folk in till Arkansas för att göra det. Guvernörerna gick ihop för att försöka hålla bort avsegregering. Det var inte bara skolor, förstår du. För man, en svart människa hade inte samma rätt till jobb. Även om de hade samma eller bättre kvalifikationer. Så. Vissa jobb skulle aldrig kunna komma till en svart på den tiden. På 50-talet. Mm. Det är det som man kämpade för att få på 60-talet. Just allt det där. Tänk på att Mississippi visade, kunde inte ens rösta. Mm. Så att, nej, så guvernörerna kom tillsammans där vid Central High School. De sa att vi ska på det här stanna just där det börjar. Så de kämpade emot, de var ju från andra delstater. De skickade folk dit. Och guvernörer i Arkansas, Alabama och Mississippi, de gick till val på att de skulle hålla status quo. De skulle fortsätta ha det precis som det var på 50-talet. Så att de såg det som de Yankees som försöker komma ner och ändra vårt livsstil här i södern liksom.
Jag förstår. Jag tänker lite på din familj också.
Mm.
Och jag tycker att det är väldigt stort av dina föräldrar som vill att du ska ha den här utbildningen. Trots den verkligheten som de också lever i så liksom kämpar de för din rätt att gå till en bra skola. Men hur blev de påverkade? Fick de någon repressarier eller någon som...
Ja, just det. Min far, han och mor, de utsatts hemma. Genom att min mor var ju sociolog, så hon jobbade för delstaten Arkansas, hon jobbade för guvernören. Hon blev hotad att bli av med sitt jobb. De sa till henne, vi kommer att sparka dig om inte du tar din dotter ur din skola. Hon vägrade ta mig ur skolan. Mina föräldrar sa till mig att valet var mitt. Om jag ville gå till den skolan skulle de störa mig. Om jag inte ville fortsätta gå i den skolan skulle de störa mig. Så de var 100% bakom mig. Min far, han var gammal. Han var 67 år när detta hände. Och han var redan pensionerad. Han var en agronom. Han hade jobbat med George Washington Carver. Han var den enda person som han tillät i sitt laboratorium. Och han hade studerat under Booker T. Washington. Så han hade, min far och min mor, de hade vid olika decennier, men de hade bägge två, studerat på Tuskegee Institute, ett av de första svarta universitet i USA. Min far, eftersom han var pensionerad och hade jobbat i Arkansas med att bygga upp The Arkansas Agricultural Extension Service for Negroes. Och det var en organisation som kom efter slaverna blev fria. Då hade de 40 hektar och en åsna. Men om man inte kan läsa och skriva då vet man inte så mycket nödvändigtvis om hur man gör det mesta av det. Så min far byggde upp en organisation därför. Det var en federal organisation, alltså. Pengar kom från Washington. För att organisationen skulle gå ut på landet till de svarta jordbrukare och lära dem hur odlar man egentligen så att man får det mesta skörd från sin lilla mark. Och hur gör man att kött och djur liksom, så att de blir stora och fina och man kan, när de kommer till marknaden, man får en bra pris. Och de lärde kvinnorna. Det var män och kvinnor som jobbade. De hade, männen kallade dem för agent, home demonstration agents, men, och så hade de männen och kvinnorna. Kvinnorna lärde de svarta kvinnorna på landet hur man ser, hur man gör ost från mjölken och smör och allt sånt där. Hur man konserverar mat, alltså inläggning, så att den maten, som allt som de kunde ta fram själv från bondgården, att de kunde få det mesta av det. Och så också ingick det här att uppmuntra barnen att delta i the 4-H Club. Och det finns i Sverige, 4H tror jag. Ja.
Med djur och så.
Ja, just det. Djurhushållning och sånt. Men också att lära föräldrarna att låta sina barn gå i skolan. Så att de kunde lära sig att läsa och skriva och så vidare. Så det var den organisationen. Han byggde upp tills han nådde pensionåldern, 65. Så han hade sin pension. Guvernören kunde inte påverka vår familj så mycket ekonomiskt. Han sparkade min mamma. Men han kunde inte ta pengar från familjen som min far hade sin pension. I andra Bosnien, det var några lärare som var föräldrar till några av de andra var lärare. Och de förlorade sina jobb. En av oss hade en far som var en han en byggnadsfirma, så att hans klientel blev nästan enbart svarta efter han, som hans dotter var i skolan. Men det var ju svårt för dem, och det resulterade att vi brukade inte berätta för våra föräldrar vad som hade hänt oss. För att de hade tillräckligt att oroa sig för. De kunde bli uppringt, min mor, innan hon var ju sparkad, blev uppringt på jobbet och sa att hon skulle komma till skolan och hämta min kropp för att jag var död, liksom. Och så de fick en massa konstigt telefonsamtal och hot. Och det kunde komma konvojer med bilar sent på natten och hotar. En av oss hade sitt hus, det blev bombat faktiskt. De sprängde bort framdelen av huset. Så de föräldrar hade tillräckligt att oroa sig för. Så vi barn, vi försökte hålla ifrån de saker som vi hade utsatts för i skolan. Mammorna, så var det på den tiden, de kunde se det. För de såg hur våra kläder såg ut när vi kom hem, om det var konstiga saker på dem eller om de var rivna. Men vi försökte liksom, alla gjorde sin del. Jag kan säga att det är hela samhället på sätt och vis i vår vänskap, ska jag säga. Höll ihop för att försöka hjälpa oss att ha den civil courage att stanna kvar i skolan. Och med oss nio, det blev som en, bara nummer nio. Det blev som nästan heligt nummer. Så var morgon, då samlades vi hos vår talespersons hem. Vår förälder körde oss dit. Och så kom militär Eisenhowers konvoj, kom dit för att hämta oss och köra oss till skolan. Men när vi kom dit en efter en, då räknade vi hur många är vi. När vi kom upp till nio, det var ju bra. Då var man glad. Och vi var ju glad hela vägen fram till skolan. Så att det var.
Men ni hade varandra på något sätt?
Ja, att alla var ju villiga att ta en dag till. Så att man hade en sammanhållning på den tiden.
Det är fantastiskt att höra, för att man behöver ju varandra, precis som du säger. På olika sätt så behöver vi varandra och stötta varandra. Och även om det kan vara en blick, som jag sa tidigare, eller en handskakning, eller bara känna att man har support från likasinnade eller någon man känner sig trygg med. Så det är stärkande, det är inspiration. Och jag berömmer det verkligen för att ha orkat gå och att också fullföljt den tiden att vara där. Och också det här med att vända andra kinden till. Det är väldigt, det är mäktigt när man hör det, måste jag säga.
Ja, men vad känner du till liksom? Det är mycket bättre att älska varandra när det kommer kring.
Är det sant?
Ja, alltså, det är synd, för man tänker på vilket fin ord det där kunde ha varit. Ja. Det hade inte alls behövt vara så där. De bara råkade vara så att guvernören använde det som en politisk ploj för att bli återvald som guvernör. Det hade inte egentligen att göra med oss nya. För Little Rock hade vi den tiden, det var inte delar som var bara svart och delar som var vi. Vi hade vita grannar. Och barnen lekte på gatorna, fotboll spelade tillsammans. Så vi kände varandra, men det var ju liksom, vi blev pawns i en politisk spel som egentligen inte hade med oss att göra.
Vad tänker du när du ser till exempel Black Lives Matter och den rörelsen nu som pågår i USA? Har du några reflektioner?
Jag tycker det är bra. Och att man har kommit så långt att man kan se det så och erkänna att det är ju någonting som måste inses. Liksom. Det ska vara lika självklart i det amerikanska livsstil och värderingar som det var självklart att man skulle ju också kunna avsegregera skolor. Nej, men jag tycker att medien kommer också att inse att allt som man själv har upplevt, det är inte nödvändigtvis på samma sätt för en annan. Men det gäller egentligen för alla som alla vår fantastiskt divers värld nu. Man kan säga att till exempel i Sverige, särskilt på en sån här solig dag, man går ut i skogen och sånt, man ser alla de olika växter, liksom. Det är många, många, många olika, hur fantastiskt det är. Alltså, det är också så med oss människor som en del av denna planet. Att vi är ju olika, vi har olika bakgrunder. Det kan vara fantastiska berättelser bakom, upplevelser, saker att lära sig. Tänk bara när det gäller mat. Hur många goda, nya sätt att laga mat man har fått lära sig i Sverige den senaste tiden. När jag kom hit på 1969, och man fick gå till en speceriaffär för att få tag på en avokado. Mm. Det var väldigt exotiskt. Och vad ser det är nu?
Mm.
Nej, så jag tycker liksom det är liksom att slösa med resurser och inte öppna hjärnan för att tänka på att det är väldigt, bara för att det är annorlunda än allt som jag har upplevt, behöver inte betyda att det är dåligt eller inte ens att det är sämre. Så att det håller sig lite tänksam på att vara öppet till att göra framsteg också. Vad skulle vi vara om vi aldrig ändrade någonting? Kanske inte ens i en grotta.
Mm. Jag tänkte på en sak. Jag läste i, det var någon intervju i någon tidning, en svensk tidning, mm. Sydsvenskan tror jag, där du sa att det har fortsatt arbetet med de här tankarna har också fortsatt, så att jag vet inte vem som det är som delar ut stipendier, men att det finns stipendier som delas ut till oftast unga, fattiga, svarta elever. Är det i USA det sker?
Ja, det finns The Little Rock Nine Foundation som har sitt huvud i Denver, Colorado, och det är Carlotta Walls Lanier som köpte den. De tar emot ansökningar från ungdomar som är i, som går i skolor som är utsatta, alltså skolor som inte har pengar och inte har resurser. Och det är för elever som är trots den svåra omständigheten har lyckats klara den här skolan och vill gå vidare och lära sig på universitet eller lära sig ett yrke. Så det behövs inte vara akademiskt. Det kan vara om någon vill vara en bra snickare och gå vidare och plugga snickeri någonstans. Men de kan ju skriva en essay och skicka det till Denver. Och då är det några lärare där som går igenom alltihopa. Och de försöker välja ut, jag tror att det är fortfarande två av dem i sig och ger dem stöd för två år, tror jag.
Yeah. Det är fantastiskt. Mm. Då lever ju den här arvet, the legacy, levs vidare.
Men det var, det är lite grann idén att ge tillbaka till samhället någonting. Och man har i Amerika, till skillnad, ja, kanske till skillnad från Sverige, men man har ju väldigt många områden där skolorna har inte råd med saker. Det är en stor skillnad mellan skolor. Så bor man i en innerstad av en stor stad, då är chansen väldigt stor att det är brist på kvalificerad lärare och utrustning. Så att, och, men trots det finns det begåvade elever även där. Elever som tar ut allt från sin begåvning för att lära sig så mycket de kan där. För det som de är intresserade av. Så det, de gör en punkt över att inte säga att det ska bara vara akademisk excellens, men det gäller att stödja den unga själ som försöker skaffa sig färdigheter.
Bara. Har du varit tillbaka i Arkansas för att hälsa på din gamla skola och det området?
Ja, varje fem år brukar de be oss att komma tillbaka för någonting. Men nu kommer nästa år bli ett stort nummer, för då är det 60 år. Så att de har haft 50 års jubileum, var väldigt stort. Och var det den som jag tror presidenten kom ner dit med hela sin kabinett, med Bill Clinton. Och hela sin kabinett kom dit. Så att då stod det presidenten, guvernören, borgmästaren och öppnade dörren för att välkomna oss tillbaka dit. Och nyligen har vi haft någonting som jag tyckte var väldigt skojigt och väldigt fint. För ett år, president Abraham Lincoln Presidential Library Foundation valde vi nya att ta emot The Lincoln Award i Illinois. Så att då kom vi dit alla, vi åtta av oss nya lever kvar. Alla åtta. Och frun till den nionde kom. Vi var alla representerade där. Och så fick vi en skulptur av Abraham Lincolns hand. Den togs när han levde. Så han var ju känd för att vara en stark man och jobbade med ryxor och sånt. Så han hade jobbat sig hela vägen fram till presidenten. Men vi fick ta emot den där lilla bronsskulpturen. Det kändes extra starkt för mig, för att min farfar var faktiskt en slav. Han kämpade för sin frihet och lyckades. Så att det är, jag tycker om just den här koppling med Abraham Lincoln, personlig koppling med Abraham Lincolns Presidential Library. Så det var förra året. Men det var liksom, då kom vi alla till Chicago, Illinois. För där har Lincoln, han var från Illinois. Hans museum och Presidential Library ligger i Springfield, Illinois. Men de höll den evenemanget i Chicago. Vi tar emot oss.
Som ni hör alla där ute så har vi Gloria Ray Karl Mark här i studion. Och vi har fått komma väldigt nära berättelsen om
ja, legendaren nu ska jag nästan säga. Och den här lilla platsen i Arkansas som har blivit känd för hela världen. Som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Men också präglad av rasism och segregation. Little Rock i Arkansas. Och till dagen i ära, nu när det ändå är sol och skiner, så frågar jag dig lite grann om framtiden. Vad ser du för både Sverige och för USA i framtiden?
Ja, jag är präglad för livet. Jag tänker positivt. Jag tror i den mänskliga andan. Liksom. Jag har lite svårt att förstå vad Donald Trump håller på med. Men han ska inte få mig att tro att Amerika ska någonsin kunna gå hans väg. Så jag tror att i Amerika, då vi har en förflyttning som har sina fläckar, men vi försöker ta itu med problemen och göra något bra av dem. Och det är väldigt positivt slag som finns där. Och jag tror på det. Så jag tror att jag säger inte att det blir lätt. Men jag tar mig själv som bevis på att det amerikanska systemet funkar. I alla fall grundlagen fungerar. Att jag lever. Jag är levande bevis för det. Och så jag kan inte annat än tänka att det kommer gå bra för Amerika. Man kommer att putsa till vårt samlevnad så att vi passar ännu bättre ihop med modern teknologi och allting. Att det blir bara kärlek för alla. Alla älskar varandra, ingen hatar någon. Jag måste tro på det. Och samma för Sverige. Jag tycker man Sverige verkar vara lite rädd för det som inte är från Sverige just nu. Men det är liksom, jag tror också att det finns i kultur, den svenska kulturen är väldigt stark och positiv. Och man kommer, precis som i Amerika, man kommer att ta itu och göra något bra och positivt av situationen. Så ja, jag är ju optimist. Men jag hellre ser det som lite realist. Man har historia att bygga på. Så det är så vi är. Det lärde sig alltid mycket mer att älska än att gå omkring med en massa hat. Hat drar människor ner. Så att jag tror att både Sverige och Amerika ska ju växa fram i kärlek. Så.
Det låter jättefint.
Ja, men jag tror på det. Man måste tänka positivt.
Som sista fråga till dig, Gloria, vad tar du med dig från det här samtalet på Arga flickor?
Jag är imponerad över dig faktiskt. En ära att få träffa en ung kvinna som är sin egen kvinna. Och det uppskattar jag.
Tack
så jättemycket. Ja, verkligen. Så att jag säger lycka till Arga flickor. Jag vet inte om ni ska vara arga. Bara ni får kanske vara det så länge ni inte hatar någon.
Nej, det är sant. Vi är inga hat i den här studion. Nej, nej, nej.
Om ni omvandlar det att vara arg till energi för att göra rätt, att bidra, att göra det positiva och hitta det positiva i. Jag ser det, jag lärde från mina föräldrar faktiskt, det är hur afroamerikan som det heter. Hur man överlevde var att man skulle aldrig glömma vem man själv är. Och man söker det positiva i varje situation. Och man älskar varandra. Så.
Det var jättefina slutord, måste jag säga. Tack så jättemycket för att du har varit här, Gloria. Det var en ära. Och ni som lyssnar, ta hand om varandra och älska varandra. And stay positive.
Precis.
Hej då.
Men fan, att allting bara är fel jämt och jämt och jämt och jämt. Jag blir så jävla lätt för det här. Jag blir så jävla arg på all sån här jävla skit jämt.
Du lyssnar på Arga flickor med Wendy Francis och Nora Dominelsson.
Har ni hört mig att jag är förbannad?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.